Välkommen till Allt mellan träning och hälsa, podcasten om ett aktivt och hälsamt liv. Jag heter Andreas Nerve. Den här podden från Folkhälsans utbildning ger dig tips och inspiration för en hållbar livsstil, oavsett om du är nybörjare eller erfaren. Så häng med när vi utforskar allt mellan träning och hälsa. Hej och välkomna på dagens avsnitt, och idag ska vi diskutera hypnosterapi. Vi har haft mycket gäster här på Norrvalla, men nu ska vi ta gäst från Solvalla, södra Finland. Och på plats så har vi Anders Levin i Solvalla. Eller var är du stationerad för tillfället?
Ja, för tillfället sitter jag faktiskt i Pargas, men, men jag är nog stationerad på Solvalla. Utbildar där hypnosterapeuter och mentala tränare. Mm. Så Solvalla är det som gäller.
Vi kan ställa en sån fråga, att vem är du? Vem är Anders Levin? Har du berättat lite om vem du är?
Ja, hemma från Hangö. Har studerat i Åbo. Och tror jag 2010 som jag första gången snubblade över mentala träningen. Och det hände det där klassiska att jag föll för det genast. Och sen utbildar jag mig inom mental träning och idag då så utbildar jag blivande mentala tränare, men också inom hypnosterapi, och har läst en del NLP och utbildar mig fortfarande inom NLP med målsättning att någon gång börja utbilda inom det också.
Har du själv någon sån här bakgrund inom motion och idrott, eller hur ramlade du in på det här?
Jo, faktiskt så jag har nog, man kan nog säga att jag har idrottat hela mitt liv, men det där, jag blev nog aldrig någon framgångsrik idrottare, utan det var nog mera idrotta för egen hälsa skull och det här att må bra, och kompisarna gjorde det och idrotten var helt enkelt så rolig, så att det gav ju förstås en gemenskap, för jag har alltid sysslat med lagidrott, så att det är nog inom lagidrott har jag min bakgrund. Och sen på äldre dag så har jag tränat också en hel del. Så jag har varit tränare i nästan 30 år inom olika lagidrotter.
Är det fotboll då? Eller vad är det för sporter?
Ja, det började faktiskt med innebandy under studietiden redan. Så jag var med där en tid. Dryga 10 år tränade jag innebandy. Men sen fick jag ju barn då, och så gick det där. Eller vi fick barn, inte jag. Mm. Vi fick barn och sen blev det där klassiska att sen började jag träna mina egna barn. Och nu har de slutat spela redan, men att där blev det då fotboll alltså med mina egna barn. Så att sen tränade jag fotboll då i, vad det nu då blev, nästan 15 år tror jag. Så att det är nog inom idrotten och via idrotten som jag blev intresserad av det här med mental träning också. Så det är nog den vägen det har gått. Så mentala träningen egentligen blev jag intresserad av därför, för att det var så mycket som påminde om vad jag själv hade tänkt någon gång när jag idrottade. Men jag bara inte förstod då på den tiden att det var mental träning och att jag kunde ha utnyttjat det. Så ja, det var den vägen.
Hur är det alltså? Arbetar du fulltid med mental träning och hypnosterapi? Eller hur ser det vardag ut?
Ja, det är nog ska vi säga, det är huvudsak mental träning, men där finns nog hypnosterapi med också. Så jo, jag jobbar heltid med det här, och jag utbildar ju då blivande mentala tränare och så föreläser jag en hel del, bland annat om ledarskap och välmående. Och sen har jag då också privata klienter, så att jobba på lite olika sätt. Mycket tid går åt i det här att utbilda andra. Och sen kan man ju då, jag menar, det är möjligt att kombinera mental träning och hypnosterapi, så att man kan med en klient så kan man jobba med både och.
Okej, om vi går in på hypnosterapi och egentligen vad som hypnosterapi är, att man har ju olika förutfattningar vad hypnosterapi. Vissa tror säkert att man har en pendel framför ögonen och ser att nu är du en katt och nu ska du jama för resten av livet. Och, men är det vad det handlar om? Är det hypnosterapi?
Nej, det är ju inte riktigt det där som det är. Vi har inga katter som jamar och vi får ingen att jama heller. Utan om vi nu som kollar på själva hypnosterapin, att vad är det för någonting, så som ordet säger, alltså hypnosterapi, så det är ju som två delar. Där finns det här med hypnos och så finns det här med terapi. Och om vi tänker på den här utbildningen som vi har på Folkhälsan, så där utbildar vi också då just enligt det mönstret, att först lär man sig hypnosen under första halvan av utbildningen och sen under andra halvan så lär man sig hur man använder det då i ett terapeutiskt syfte, alltså inom terapin. Mm. Hypnosen i sig handlar egentligen om att man skapar ett tillstånd hos klienten. Hypnos i sig är ju som ingen terapi, utan vi använder hypnosen till att nå ett tillstånd där vi sen då har så kallade terapeutiska effekter. Så vi alltså använder hypnos i terapin. Och därför lär vi oss också under den här folkhälsans utbildning, så lär vi oss både terapi och hypnos. Men man behöver börja med att lära sig det här hypnotiska tillståndet och vad det är och hur det fungerar och hur man uppnår det. Och så att man sen då kan på bästa sätt hjälpa den här klienten som man har. Och sen då är det här, om vi ser på den här andra delen, alltså terapin. Så där lär man sig då hur man arbetar terapeutiskt med hypnos som verktyg. Hypnosen lär man sig först, terapidelen kommer in senare. Och innehållet i den här terapidelen är då helt och hållet beroende av vad klienten behöver och vilka behov då den här klienten har. Så att terapidelen kan handla om egentligen, inte kanske vad som helst, men det kan handla om rädslor eller fobier eller man vill sluta röka eller lite olika saker som klienten då behöver hjälp med. Men det som du nu pratar om, det här med att man får en katt eller får klienten att jama som en katt, så det är det som man kallar för scenhypnos. Och det är alltså, det är mera show. Det är alltså, man använder hypnosen för att skapa någonting roligt för en publik. Det handlar alltså om en show. Och där kan man säga att där finns nog egentligen ingen målsättning att hjälpa någon, utan det handlar mer om det här att publiken ska få ha lite roligt och kanske få ett gott skratt. Mm. Att den här hypnosterapin som vi nu jobbar med, så den baserar vi på hjärnforskning. Och den utgår helt från hur hjärnan fungerar när vi jobbar med en klient då. Och hypnosen i sig har ju en ganska lång historia och har använts i många olika former i, man kan säga, hundratals år redan. Så hypnosen är på det sättet en ganska gammal, vad ska vi nu kalla den för? Ja, den har använts länge, vi säger så.
Hur är det, du snackar om det här tillståndet, att är det ett tillstånd man kommer lätt in i eller är det någonting man måste bearbeta? Och kanske det måste finnas som en vilja. Jag vet inte så mycket om det här, men kan du förklara det här tillståndet som du snackar om? Att vad betyder det?
Jo. Nå, huvudsaken, alltså det som är viktigt här, så är det att vi alltid anpassar oss till klienten som vi har. Vi får som vi får information av klienten i ett samtal då, som man har i början av en sån här session. Så diskuterar man med klienten och får ut lite olika information. Och sen anpassar vi sättet att kommunicera med klienten enligt den här informationen som vi har fått. Och det här är då viktigt när vi kommer in i den här terapidelen. Vi kan som aldrig tvinga någonting. Klienten är här medveten precis hela tiden. Och det är det som är skillnaden här mellan det här som jag pratade om sen hypnos. Det här med jammande katter och hypnosterapin. I hypnosterapin så är du som hela tiden medveten och du vet vad som händer. Och det är alltså viktigt att man inte blandar ihop de här två. För vi har ingenting med den där scenhypnosen att göra.
Men är det som jag tänker på den scenhypnosen, att är man på riktigt där omedveten, att man hamnar i ett sånt tillstånd?
Ja. Nu är ju jag någon hypnos, eller jag är ingen specialist på scenhypnos, men det är nog så jag har förstått det, att man är helt omedveten. Och man tar alltså emot instruktioner och så följer man dem. Men ska vi köra ett kort exempel?
Okej, okay. Intressant, absolut.
Är du med?
Ja. Sambre jama här.
Nej, jag lovar dig, du kommer inte att börja jama. Men som ett kort exempel på hur man kan som använda hjärnan och hur, alltså hjärnans naturliga sätt att fungera. Så om du bara som följer mig. Jag ger instruktioner åt dig och du följer. All right. Då får du sluta dina ögon. Och så kan du föreställa dig att du står hemma i ditt eget kök. I ditt kök så har du ju en arbetsbänk eller en diskbänk. Och på den här bänken så ser du en citron och en kniv. Du får gå fram till den här diskbänken och plocka upp den här citronen. Du kan lite känna på den. Är den här ytan jämn eller är den skrovlig på den här citronen? Du kan kolla på den hur den ser ut. Citronen brukar ju vara gul. Är den gul eller är den grön eller hur ser den ut? Du kan lite lyfta på den och dofta på den där citronen. Du kan känna doften av den. Sen får du lägga ner citronen på bänken och så tar du kniven och så skär du den här citronen i två delar. Du plockar upp den här ena citronhalvan och så ser du det där köttet i den här citronen, hur det är gult och fint och riktigt så där vått som en citron brukar vara. Du kan dofta på den där citronen. Du kanske känner en stark syrlig doft. Och nu när du har citronen där nära näsan så kan du öppna munnen och så pressar du lite på den där citronen så att det kommer några droppar citronsaft i munnen på dig. Du kan känna den där smaken. Syrlig. Ganska stark smak. Du kan trycka lite mera på den där citronen så att du får ännu mera citronsaft i munnen. Bara känn den där smaken. Kläm ännu lite till på den. Känn smaken av citronen. Bra. Nu får du lägga ner citronen på diskbänken och så kan du ta några steg bakåt. Så får du öppna ögonen. Kan du berätta nu vad som hände? Fick du där när du pressade citron i munnen så fick du, vattnade sig i munnen på dig?
Yes, intressant. Ja. Man känner direkt att det vattnade i munnen.
Ja.
Ja, alltså direkt du sa det. Det var intressant.
Ja. Men det här är ju som, jag menar, du hade ju ingen citron. Du bara föreställde dig hela saken. Men ändå så blev det verkligt för dig och din hjärna. Så hjärnan kan som inte skilja på fantasi om det faktiskt händer på riktigt. Så det här var ju alltså nu bara ett litet exempel, en liten övning på hur man kan som använda hjärnan för att föreställa sig olika saker eller för att hjälpa klienten i olika saker som den behöver hjälp med. Jag menar, det kan handla om att klienten vill sluta röka till exempel. Då kan vi som på det här sättet så kan vi föreställa, eller klienten får föreställa sig hur den slutar röka, hur den upplever det, att det är en positiv känsla. Och vi kan som då skapa nya banor hos en klient. Ja, så genom olika övningar så kan vi göra alltså klientens hjärna mottaglig för instruktioner som man då sen ger i den här terapidelen. Alltså i hypnosdelen så där gör man klientens hjärna mottaglig. Och i terapidelen så kan vi då ge olika instruktioner som sen då hjälper klienten.
Om jag tänker på, jag har ju snusat förr i mitt liv och det var kanske ett av de tuffaste, inte besluten men att genomföra det, att sluta snusa. Det var nog en stor utmaning, så jag tänker som, vad skulle jag ha fått för verktyg där för att det skulle underlätta det här till att komma ifrån det här snuset? Kan du ge några bra exempel på det, att hur skulle man som har gjort i det fallet?
Vi har ett helt program för sådana som vill sluta snusa eller sluta röka. Där man under 8 veckors tid jobbar systematiskt enligt ett visst system som hjälper dig att sluta. Så det är alltså ett helt genomtänkt program där man går igenom olika steg så att man som stegvis går mot det här att man blir helt fri från de här nikotinprodukterna. Men att det är alltså ett lite längre program, så att det är ganska svårt att här exakt berätta hur det går till. Men det är en klar och tydlig metod för hur man gör. Och jag kan nog garantera att du skulle ha fått hjälp av det.
Okej. Det här, något tur så kom jag över det. Ja, det var nog kämpigt. Men så hypnosterapi som kan användas också, alltså som att då man är beroende av någonting, men kanske du snackar om rädslor och fobier här tidigare också. Jag är ju rädd för spindlar, ja. Och tyvärr så tror jag att jag har överfört min rädsla till mina barn för spindlar, så nu är hela familjen helt galen. Då vi ser spindlar hemma hos oss, så är som grym trauma för oss alla där. Är det också, hur ska man som arbeta bort en sån fobi då? Är det lätt eller svårt? Eller?
No, här finns också ett verktyg som vi använder som vi kallar för fobikuren. Så det går att bearbeta fobier och det går att få bort dem. Fobi är ju egentligen en tanke om någon viss sak. I ert fall då har ni en tanke om spindlar och att de är farliga. Och det där går ju nog att ändra. Så man kan till och med få ganska snabb hjälp genom att jobba med den här fobikuren. För vissa så tar det längre, för vissa så kan det gå mycket snabbt också. Så absolut är det möjligt att göra det.
Är det lite som, jag tänker på jag har haft en grym höjdrädsla också tidigare. Och jag håller på med klättring nu för tiden. Så jag minns när jag påbörjade med klättring, så det kändes ju inte bra att klättra uppåt med en höjdrädsla. Men där märkte jag att om man systematiskt som börjar där från första greppet där läggs ner och så kommer man ner och så får man 2 grepp uppåt igen och så kommer man ner och så får man systematiskt tills mitt i att var man där uppe. Och Nu i dagens läge så har jag nästan nå höjdrädsla eftersom jag känner mig säker där på väggen och jag vet att allt funkar och så händer. Funkar som det här samma sätt till exempel på de här spindlarna? Eller måste man tänka på andra sätt där?
No, det sätt som vi jobbar på så är lite annorlunda. Men det vad du har gjort så är ju det att du har mött din rädsla. Och det är som ett sätt att jobba med rädslor. Och där har du som gjort helt rätt. Du har som sakta vant dig vid att klättra lite högre och lite högre och lite högre. Tills du inte mer har den där rädslan. Så där har du gjort ett bra jobb. Men där skiljer vi ju då på fobi och rädsla. Att rädslan handlar ju om att du är alltså rädd för en verklig fara. Och när du klättrar på väggen så är det ju en verklig fara att falla ner. Men om du redan hemma börjar fundera att du inte kan få och klättra därför för att du antagligen kommer att falla. Så då är du rädd för en fara som inte är verklig, för du sitter ju hemma. För då pratar vi om en fobi. Så ja, genom hypnosen så kan du då få hjälp av både för rädsla och fobi. Absolut. Jag pratade här tidigare om det här med ett hypnotiskt tillstånd. Jag börjar fundera att jag kanske behöver lite förklara det.
Ja, gärna.
Speciellt som du var inne på det här med jamande katter och den här scenhypnosen, så det där kanske jag behöver som lite klargöra det. Inom vårt sätt att jobba med hypnosen så strävar vi efter att få klienten i ett hypnotiskt tillstånd. Och det här är som ingenting konstigt, det är ingenting mystiskt. Vi använder som hjärnans normala sätt att fungera. Och egentligen så handlar det om ett tillstånd där du eller din hjärna är så totalt koncentrerad på en sak. Den är fokuserad på en sak. Och det är egentligen, det är nästan så enkelt som det är. Det är ingen magi, det är ingenting konstigt. Det är helt enkelt hjärnans normala och naturliga sätt att fungera. Så man behöver alltså inte vara på något sätt rädd för den här hypnosen. För vi kan, som sagt, vi kan inte manipulera någon. Och det viktiga här som man, jag vet inte om jag upprepar mig nu, men det är viktigt att säga det här, att klienten är helt medveten om vad vi ger för instruktioner. Och det betyder att vi aldrig kan manipulera en klient eller ge instruktioner som klienten inte vill ta emot. Eller som en klient uppfattar som konstiga. För de kan avbryta hypnosen när som helst. De kan stiga upp från stolen när som helst. I scenhypnosen däremot, så där gör man ju lite konstiga grejer. Där jamar man som katter. Ja. Men inte här.
Men jag tänker på det exempel som du just gjorde med. Så var det som ett hypnotiskt tillstånd som jag var inne i? Då min mun vattnades då jag kände smaken av citronen.
Jag antar att du inte var i ett hypnotiskt tillstånd där ännu. Men du var på väg in i det. Så om vi skulle ha fortsatt göra lite olika övningar så hade du kunnat, eller du skulle ha kommit in i ett hypnotiskt tillstånd.
Just det. Ja.
Absolut. Men det här var en så kort grej och bara en liten grej. Så därför skulle jag påstå att du nog inte var i ett hypnotiskt tillstånd.
Men om man nu tänker på om jag skulle gå den här utbildningen, vad har jag för nytta av det? Varför skulle jag gå det?
Ja.
Är det just att jag vill sluta röka eller att jag vill slippa mina fobier med spindlar och sånt?
De flesta som går utbildningen så använder det på något sätt i sitt nuvarande yrke. visst har vi också sådana som går, som vill skaffa sig ett nytt yrke. För efter att du har gått den här utbildningen så kan du alltså utöva hypnosterapi. Du kan jobba som hypnosterapeut. Det är klart att du kan gå bara för din egen skull också. Och jag tror att själv när jag gick den i tiderna så anmälde jag mig därför för att jag var så nyfiken på själva hypnosen. Så jag ville se vad den är. Så det är ju orsakerna individuella och de varierar varför man går det. Men många som sagt använder det i sitt nuvarande yrke.
Använder sig, jag tänker som motionärer och elitidrottare, så använder de sig av hypnosterapeuter för att förbättra resultat och så här? Eller kanske med högpresterande chefer och sådana? Och är det vanligt eller?
Ja och nej. De skulle kunna alltså använda det mycket mer. För man har ju nog en stor nytta av, eller man kan ha en stor nytta av hypnosen om man tänker på träning och prestation. Och jag menar, du kan till exempel med hypnosterapin så kan du jobba med självförtroende. Du kan jobba med självkänsla. Och här tänker jag att om vi pratar idrott en stund så speciellt det här med den här inre tryggheten, alltså det här att man känner sig trygg med sig själv och med sin egen prestation. Att man förstår det här att prestationen är inte det som sätter värde på mig som individ, utan prestationen är en sak och jag som person är en annan. Ja, man kan ju också använda hypnosterapin till exempel för att förbättra en specifik prestation, till exempel en hur du tekniskt utför någonting, ska vi nu säga en golfare, eller hur den här golfaren då slår det här perfekta slaget, eller en tennisspelare, eller ja, men egentligen vilken idrott som helst, så kan du utnyttja hypnosterapin till att förbättra din egen prestation. Och sen är ju nog en viktig grej där jag tänker att man skulle ha ganska stor nytta av hypnosterapin, som nu har kommit upp mer och mer tycker jag bland idrotten, och det här med mental ohälsa, som jag vet inte om det är vanligare bland idrottare. Jag tror att det är att de mera vågar ta upp det än vad de mera, alltså de vågar ta upp det mera nu än vad de har gjort tidigare. Men det här med mental ohälsa inom idrotten, det skulle gå att bearbeta också genom hypnosterapin. För vi ska ju komma ihåg att idrott ska inte skapa mental ohälsa. Idrott ska vara roligt. Om det är så att det skapar mental ohälsa hos dig, så då är det ju kanske dags att fundera att vad är det du håller på med. Kanske du behöver fundera på att vem är jag som människa? Hur identifierar jag mig? För tyvärr är så många idrottare identifierar sig bara via sin prestation och via sin idrott. Så vem är du då när du inte idrottar? Eller om du blir skadad? Eller när du slutar? För om du inte vet det, så då, det, jag menar, det kan leda till illamående.
Jag tänker det här med hypnosterapi, att det påminner ganska mycket om mentalträning. Vad är som skillnaden mellan mentalträning och hypnosterapi? Att de går säkert ganska mycket in i varandra, men finns säkert en skillnad där.
Absolut. Det finns en ganska klar och tydlig skillnad också. Att visst, de är liknande på vissa punkter. Det vill säga, vi använder oss av hjärnans normala sätt att fungera. Det gör vi inom mentala träningen också. Och inom hypnosen. Skillnaden är nog hur vi jobbar med en klient. Där är klara och tydliga skillnader. Att där vi inom mentala träningen mycket använder oss av föreställningar, djup avslappning, Ja, det var vi nu gör inom mentala träningen. Så där jobbar vi på ett helt annat sätt inom hypnosterapin. Tekniken, alltså hur vi jobbar med klienten, är helt olika. Men där behöver du, Andreas, komma på kurs. Du behöver komma och utbilda dig, så får du veta hur vi jobbar.
Jag skulle gärna vilja komma. Jag funderar starkt på det faktiskt. Helt bara som för egen bra tillvaro.
Ja, absolut. Du är välkommen med på kurs eller utbildning. Vi startar ju en utbildning i höst. En på Norrvalla och en på Solvalla. Så att, välkommen med.
Så nu snackar vi om mental tränarutbildning, eller hur?
Vi snackar både mental tränarutbildning och hypnosterapeut.
Okej, så
vi startar. Ja. Yes, vi startar för både och på hösten.
De är på Norrvalla och Solvalla båda två.
Yes, så är det.
När jag tänker nu, så om man är intresserad av hypnosterapi, så förutom det här att man hjälper till människor med att gå vidare från tobak och spindlar och sånt, men finns det något annat ännu som man kan göra med hypnosterapi och hjälpa andra människor?
Ja, det finns det. Den listan är faktiskt ganska lång. För jag menar, vi jobbar ju med hjärnan och klientens hjärna. Och om vi tänker att vad allt som styrs från hjärnan, så kan vi ju, som det finns ganska mycket vi kan jobba med. Men om jag nu tar några exempel, så till exempel så kan vi genom hypnosterapi så kan vi minska upplevelsen av smärta. Så vi jobbar, hypnosterapeuter jobbar en hel del med smärta. Vi kan förbättra stresshantering genom hypnosen eller hypnosterapin, så får vi positiva effekter på egna immunförsvaret. Vi kan då jobba med det som vi var inne på, alltså det med tobak och snus, avvänjning. Vi kan mildra det som vi kallar för psykosomatiska symptom. Alltså det att du till exempel då, ska vi nu säga att du oroar dig för någonting och så skapar det huvudvärk hos dig. Då kan vi som jobba med det. Fobier var vi ju redan inne på. Men sen en grej som är riktigt intressant och som man har forskat ganska mycket på, så är det här med IBS. Man har alltså...
Ja, det är många som lider av det.
Ja. Det här är någonting som man har forskat ganska mycket på vid Sahlgrenska universitetssjukhuset i Göteborg. Och där har man kommit fram till att hypnosterapi är faktiskt en av de bästa och de mest kraftfulla behandlingsformer vad gäller IBS.
Intressant.
Så man har fått bra resultat där. Så det är en intressant grej.
Vad beror det på? Är det just det här psykosomatiska?
Ja.
Stress och allting att göra.
Ja, det kan relatera till det. Det finns ju, vi vet ju det i dagens läge att hjärnan och tarmen är ju som hopkopplade och skickar signaler till varann. Så där kan vi som genom hypnosen då också bearbeta tarmen och tarmens funktion. Ja, den här forskningen är intressant faktiskt. Så, och det är kanske inte det som man skulle så där i första hand tänka på när man tänker på hypnosterapi.
Nej, men om man tänker, det kan vara ändå ett ganska så här konkret hjälp med det. Om man tänker på att det är många som lider av IBS. Du kan förklara, vad är IBS för de som inte vet vad det är?
IBS handlar ju alltså om en det vi kallar för en irritabel tarm. Alltså där tarmen inte fungerar så som den ska. Och det här ger då, det ger magsmärtor och det kan ge magsvullnader och störningar överlag i tarmfunktionen. Det kan leda till förstoppning, men det kan också leda till diarré. Och det här är ganska besvärligt och stör livet hos människor. Men att här kan du faktiskt då, du kan få hjälp från hypnosen.
Kul att höra att istället för att dra en massa piller i, så finns det andra sätt att göra än att få till apotek och köpa de här pillerna.
Exakt. Det kan löna sig att, kan löna sig att testa.
Absolut, absolut. Jag tänkte att vi ska gå in på nästa programpunkt. Vi har ju också med Niklas Vietala, Captain Folkhälsan, är ju med på vår podd också, men han är inte med idag. Men den här programpunkten är förstås inspirerad av Niklas Vietalas fina, fönade hår. Så programpunkten heter På håret.
Okej. Okay.
Så jag tänkte att jag ställer några så här korta frågor och du ger snabba svar.
Ja.
Så jag ger två alternativ, så då måste väl någon där.
Okej. Okay.
Och man behöver inte, Micke brukar överanalysera och berätta en massa stories här, men jag tänkte du måste göra det snabbt och, snabbt och konkret. Så du måste väl någon där.
Okej. Okay.
Så är du redo?
Yes.
Okej, okay, så nu kommer på håret. Lyssna på en lugn röst eller hårdrock i hörlurarna?
Hårdrock.
Rätt svar. Somna av hypnos eller somna till Netflix?
Somna till hypnos, definitivt.
Ja, men brukar du somna till Netflix någon gång?
Sällan, mycket sällan.
Okej. Okay. Yes. Bli hypnotiserad och börja gala som en tupp eller glömma hur man gör burpees?
Det är nog klart att glömma burpees, för det är för jäkligt att göra dem.
Okej. Okay. Okej, okay, och sen sista frågan och den viktigaste frågan. Shorts eller långa tights på gymmet då du är där och tränar?
Shorts, såklart.
Yes, bra. Vi har en till i shorts-familjen. Nicke har ju till det här långa tights-familjen.
Okej. Okay.
Ja, ja. Men hör om du far ut på en länk då? Eller springer du nå?
Ja, ja.
Har du shorts eller tights då på dig?
Det beror på temperaturen.
Okay.
Shorts. Om det är shortsväder.
Precis.
Mm. Men om det är ja, på vintern så då kan jag nog ha såna här tajta löpbyxor.
Vissa har ju också shorts på tights. Är det ok?
Ja, faktiskt så är det.
Okej, okay. Ja. Ja, hej, roligt att vi alla har olika svar på dessa.
Blev jag utslängd från gruppen nu då, eller?
Du är utslängd från Nicke-gruppen tror jag. Han gillar inte att ha shorts på tights.
Okej.
Okay. Ja.
Ja, ja, ja.
Men till exempel fotispelare är helt ok att ha det här shorts på tights.
Ja, ja, ja.
Så jag tror din synvinkel kommer från den här lagidrottsdelen. Så jag tror det är helt ok där. Nej, men det här låter ju väldigt intressant, det här med hypnosterapi. Och är det någonting du skulle klämma in här ännu som vi inte har gått igenom? Som kan vara en viktig grej.
Nå, att nu komma ihåg det här att hypnos är ingenting mystiskt. Det är ingenting konstigt. Det är ingenting farligt. Du kan som inte... Man kan inte skada någon med hypnos. Och jag skulle uppmana att testa.
Mm.
Det är ju bra förstås om du vet varför. Eller vad du behöver hjälp med. När du går till en hypnosterapeut, för annars är det ju svårt. Men om du nu vet någonting som du skulle kunna som jobba med, så gå och testa. Det kan vara en ganska häftig upplevelse. Och jag kan säga att så gott som alla människor som är med om hypnos och kommer in i det här hypnotiska tillståndet som jag nu har pratat om här, så de säger att åh, det var så skönt. Jag skulle inte ens vilja stiga upp därifrån den här stolen. Att det var så skönt att vara i det där tillståndet. Skulle inte jag kunna få vara lite längre? Så det är ett skönt tillstånd. Och ja, skönt, avslappnat. Känns bra. Så testa.
Så ifall du vill uppleva den där sköna känslan och en avslappnad feeling, så då ska du söka. Eller bör du söka. Det är bara att anmäla sig till Folkhälsans utbildningar. Hypnosterapi och mentalträning som kör igång här på hösten, visst var det så?
Ja, både på Norrvalla och på Solvalla.
Okej, men vi avslutar detta avsnitt och hoppas du får en trevlig fortsättning på veckan.
Tack, och tack för att jag fick vara med. Det här var ju riktigt skoj.
Ja, och nu har du hypnotiserat mig så nu ska jag få hem hos dig.
Ja, exakt.
Yes. Tack alla lyssnare och hoppas ni fick nya insikter från detta avsnitt.